sin mamma eller hittade en överbliven papperslapp gjorde hon sitt bästa och ritade hus och träd, hönor och kycklingar, även om allt samman såg ungefär likadant ut. Fadern undervisade henne i skrivning och räkning och modern i franska. Hon utmärkte sig inte i något dera och hon skolkade från lektionerna när hon kunde. Hon var verkligen en besynnerlig och oberäknelig person. För trots att hon redan vid 10 års ålder visade alla dessa symptom på en oansvarig karaktär, hade hon varken hårt hjärta eller svårt humör, var sällan envis, bråkade nästan aldrig, var mycket snäll mot de små och visade inte ofta några tyranniska fasoner. Men hon var vild och högljudd. Avskydde att hålla sig ren och prydlig och att tvingas vara inomhus och trivdes bäst när hon fick rulla ut för den gröna sluttningen på baksidan av huset. Sådan var Catherine Morland vid 10 års ålder. Vid 15 var hennes utseende på väg att förbättras. Hon började locka håret och längta efter baler. Hyn klarnade, dragen mjuknade och blev rundare och rosigare. Ögonen fick mer liv och figuren blev fylligare. Hennes förkärlek för smuts ersattes av ett intresse för fina kläder. Och hon var snart både ren och välklädd och fick ibland nöjet att höra föräldrarna tala om vilka framsteg hon hade gjort. Catherine håller på att bli en riktigt stilig flicka. Hon är nästan söt nu, var ord som då och då nådde hennes öron. Och hon njöt verkligen av berömmet. För en flicka som under de första 15 åren av sitt liv ansetts alldaglig var det en högre lycka att kallas nästan söt än vad någon som redan från vaggan varit en skönhet kan föreställa sig. Mrs. Morland var en mycket god kvinna som gärna såg till sina barns bästa. Men hon var så upptagen av barnsängar och av att undervisa de små att de äldre döttrarna tvingades klara sig själva. Och det var inte särskilt underligt att Catherine, som av naturen inte hade något hjältinneaktigt över sig vid 14 års ålder, föredrog cricket, brännboll, ridning och friluftsliv framför böcker. Eller i alla fall läroböcker. Men om hon bara slapp det nyttiga, om böckerna bara innehöll mycket handling och föga eftertanke, hade hon ingenting alls emot läsning. Mellan 15 och 17 års ålder övade hon sig för rollen som romanhjältinna. Hon läste allt det som blivande hjältinnor måste läsa för att kunna fylla minnet med det citat som är så användbara och trösterika i livets alla dramatiska och händelserika skeden. Av Pope lärde hon sig att döma alla dem som går omkring och hycklar sorg. Av Gray att så många blomma föds att osedd dö och vällukt skänka tomma rymden blott. Av Thomson att det är skönt att se det unga trädet skjuta skott. Och hos Shakespeare hämtade hon en rikedom av kunskaper. Bland annat att en småsak blir för svartsjukan som bibelspråket lika meningsfylld och sann. Eller att vart stackars kryp vi råkar trampa på förnimmer smärta lider lika svårt som jätten när han dör. Och att en förälskad ung kvinna alltid liknar tålamodet på en marmorvård som smäktande mot sorgen ler. Så långt hade hon gjort nöjaktiga framsteg. Och hon utvecklades också på många andra sätt. För även om hon inte kunde skriva sonetter såg hon till att läsa sådana. Och även om det inte verkade troligt att hon skulle kunna försätta ett helt sällskap i hänryckning genom att spela ett egenhändigt komponerat preludium på pianot, kunde hon lyssna på andras framträdanden utan att låta sig förtröttas. Sämst var hon på att rita.